Hjärtligt välkommen ska du vara till Predikoverkstan från församlingsfakulteten i Göteborg. Jag heter Kristoffer Helle och jag vill påminna er om att om ni vill vara med och bidra till församlingsfakultetens och poddens fortsatta arbete, gör det gärna på Swish. Numret är 123-100-8457. Och den här podden, den är till för dig som ska lägga ut söndagens evangelietext eller för dig som ska lyssna på dem. Och det gör Daniel Johansson. God lyssning!
Tredje årgångens evangelium på tacksägelsedagen hämtar vi från Lukas 19 kapitel, vers 37-40. Vi borrar oss först ner i den grekiska texten. Där möts vi omedelbart av en genitivus absolutus i vers 37. En gitsontos de auto. När han närmade sig. Frågan är vad Jesus närmar sig för någonting. Bibel 2000 tar staden som objekt, det vill säga Jerusalem. Det som sedan följer är de pros te katabasei to oros ton elajon. Det tar man som en fristående sats med ett underförstått vara och så fortsätter man översätta och han var på väg ner för Olivberget. Så gör också till exempel den engelska översättningen ESV. Men enligt det stora lexikonet BAGD så anger engizo plats när det följs av prepositionen pros. Och det är den som följer här. Alltså borde vi översätta vers 37 från början på detta sätt. Redan medan han närmade sig Olivbergets nedsluttning började och så vidare. Substantivet katabasis avser sluttningen ner mot staden. Jesus närmar sig alltså staden, Jerusalem, från Olivbergets västra sluttning på väg ner i Kidrondalen. Det är bara Lukas bland evangelisterna som ger oss den här geografiska detaljen. Huvudverbet i den första versen 37 är erxato, de började. Och subjektet till den är happantoplefos ton matheton, hela hopen av lärjungar. De började prisa, ainio. Det här verbet är något av en lukansk favorit. Av de 9 gånger det används i Nya testamentet finns 7 i Lukas skrifter. Och alltid med Gud som objekt för detta pris. Sättet på vilket de prisade Gud, det bestäms på 2 olika sätt. Dels med participet chairontes, glädjande sig. Dels med ett instrumentalt dativ, phoné, megale, med hög röst. Alltså, lärjungahopen prisade under glädje Gud med hög röst. Notera för övrigt att både huvudverbet erxanto och participet chairontes står i plural. Fast det grammatiska subjektet toplesos är i singular. Här är det lärjungar som står i plural som underförstås som subjektet. Det står vidare att de prisar Gud peri pason hon eidon dynamenon. Dynamenon. Det här är en lite ovanlig konstruktion. Men Lukas använder den vid flera tillfällen, till exempel alldeles i början på evangeliet i 1:4. Det som är ovanligt är att relativpronomenet, här hon, är placerat före det ord som det syftar på, nämligen dynameon. Ett relativpronomen brukar alltid syfta tillbaka på ett ord som har kommit före. Men när relativpronomenet placeras på det här sättet, så markerar man och intensifierar ett påstående. Därför kan man med fördel förstärka satsen i översättningen. Kanske så här. De prisade Gud för de otroliga kraftgärningar som de sett. I vers 38 så möter vi till att börja med 2 particip. Evlogemenos och erchomenos. Det här är citat från Saltaren 118:26. Det första av de här participen är utan bestämd artikel och är därför predikativt, Det andra är med artikel och substantiverat. Välsignad är, eller vare, han som kommer, översätter vi. H. Basilevs, som sen följer, står i opposition till den kommande. Välsignad han som kommer, konungen. Notera sedan att nästa fras är kiastisk, nämligen orden en orano eirene kai doxa en hypsistos. I himmelen frid och ära i det höga. I vers 39 översätter både Bibel 2000 och Folkbibeln 98 lite fritt. Man översätter sig åt dina lärjungar att sluta eller att tiga. Epitimeson tois mathetais so betyder mer ordagrant tillrättavisa dina lärjungar. Eller som i Folkbibeln 2015, säg åt dina lärjungar. Vår evangelieläsning den här gången avslutas med en tredje klassens konditionalsats. Ean hotoi siopesosin, hoilithoi kraxosin. I det här fallet så står det futurum indikativ i båda leden. Normalt sett i den här tredje klassens konditionalsatser så är det första ledet, innehåller det första ledet en konjunktiv. Men den kan ibland ersättas av futurum, så som sker här. Om du tittar i notapparaten så kan du se att en del avskrivare har föredragit konjunktiv. Och det står alltså konjunktiv istället. I vilket fall betydelsen blir, om dessa tiger kommer stenarna att ropa. Det är tredje gången det här kyrkoåret evangelieläsningen handlar om Jesu intåg i Jerusalem. På första advent, alltid över Matteus evangeliets version. På palmsöndagen över evangeliet som för året används för passionspredikningar. Och så den här söndagen, en del av Lukas-versionen. I Lukas-evangeliets övergripande struktur har vi nu nått slutet av den reseberättelse som börjar i 9:51 och som ofta delas in i 7 stycken avdelningar eller berättelser. En del menar att reseberättelsen slutar i 19:28 innan förberedelserna för intåget som vi kan börja läsa om i 19:29. Men Lukas användning av verbet engizo närmar sig först i vers 29 och sedan i vers 37 och till sist i vers 41 talar för att han är framme, att Jesus är framme i Jerusalem först i vers 45 och att det är då hans verksamhet i Jerusalem börjar. Det är som Lukas i någon slags slow motion tänger ut på Jesu ankomst till staden så mycket han kan. Han närmar sig förorterna, Betfage och Betania. Han närmar sig Olivberget. Han närmar sig staden. Vår läsning kan vi dela in i 2 delar. Först verserna 37 och 38 som handlar om lärjungaskarans jubel och pris. Och sedan i 39 och 40 om fariseernas kritik och Jesus svar. Med tanke på tacksägelse och glädjetemat den här söndagen bör man kanske notera fortsättningen som omedelbart följer på evangelieläsningen, nämligen Jesu gråt över Jerusalem i 41-44. Det blir ett exempel på det vi sjunger om i svensk psalm 269. Sorgen och glädjen vandra tillsammans. 2 gammaltestamentliga texter finns i bakgrunden till våra 4 verser. Psaltaren 118:26 citeras, dock utan hosianna-ropet, men med tillägget konungen. Välsignad han som kommer, konungen. Fokus ligger på psalmen som kungarsalm snarare än pilgrimssång. Den lär ha använts som båda i Israels historia. Lukas han omnämner till exempel inte palmbladen. Lukas beskrivning i vers 37 ansluter till exempel vers 14 och 15 i salmen och inte minst vers 24. Detta är den dag som Herren har gjort, låt oss på den jubla och vara glada. Likaså så tar salmen upp Herrens mäktiga gärningar, se framförallt verserna 15, 16 och 17. Något som ju omnämns här i vers 37. I bakgrunden, till bakgrunden hör också Sakarja 9, vers 9-10. Av de verser som föregår vår läsning vet vi att Jesus rider på en åsna. Lukas beskrivning av jublet, det ansluter till vers 9 i Sakarja, jubla Sions dotter och så vidare. Och vers 10 i Sakarja beskriver Jesus som konung, och här finns också fridstemat som även det dyker upp i folkets sång. Även omnämnandet av Olivberget har en koppling till Sakarja, nämligen 14:4. Även om Herren Jesus ännu inte står med fötterna på Olivberget utan rider på en åsna på berget. Kanske kopplingen i den här saken ligger närmare det andra omnämnandet av Olivberget i Gamla testamentet, nämligen när David i andra Samuelsboken 15:30 gråtande, och jämför det här med vers 41 i Lukas, gråtande går upp för Olivberget, alltså i motsatt riktning till den Jesus har. Förutom dessa ekon eller citat från Gamla testamentet finns flera interna kopplingar i Lukas evangeliet. Ett genomgående tema i Lukas och apostlagärningarna är att folk prisar Gud för de mäktiga gärningar som sker. I regel är det så att Jesus gör ett under och folket stämmer upp i lov till Gud. Se till exempel hur det tillgår när Jesus botade den lame mannen som kommer neddimpande genom taket, eller den blinde vid Jeriko. Jag listar dessa bibelställen och många fler i PDF:en till den här podden. Vi har alltså här en sammanfattning av och ett klimax i det här temat i evangeliet. Klimax markeras också genom hur lärjungarna beskrivs. Det står lärjungarnas hela hop. Det är alltså frågan om många. Så vill man hitta motivet till folkets jubel får man rekapitulera det underverk Lukas berättat om i evangeliet. Glädje är ett annat tema hos Lukas. Det börjar redan i kapitel 1, vers 14, och så blir det regelbundna nedslag genom hela evangeliet. Till exempel 3 gånger i kapitel 15, och hela evangeliet avslutas i den tonen i 24:52. Jesus kallas här den som kommer. Det är också ett tema man stöter på tidigare i evangeliet i 3:15-17 och 7:19-20. Båda gångerna associerat med Johannes döparen. Det är också så att citatet från psalm 118 citeras för andra gången i evangeliet. Jesus har själv citerat det i 13:35 i en klagan över Jerusalem. Ni kommer inte se mig förrän ni säger välsignade han som kommer i Herrens namn. Frågan är nu om det här uppfylls när Jesus närmar sig Jerusalem. Man kan ju lägga märke till att staden inte kommer att ta emot honom den här gången heller. För det är inte staden utan det är lärjungarna som citerar salmen. Och några av fariseerna ingriper för att få tyst på sången. Det sistnämnda är för övrigt också ett tema i evangeliet, att fariseerna kritiserar Jesus. Se till exempel 5:30 och 15:1-2. Det finns ytterligare ett eko, nämligen i formuleringen i himlen frid och ära i höjden. Det är ett eko av änglarnas sång i julnatten. Lärjungarna uppenbarligen lät sig den himmelska sången. Kan fråga sig om det här är en försmak av den nya sången i himlen omnämnd i Uppenbarelseboken. Både vid Jesu födelse och inför hans lidande proklameras alltså att himlarna är fyllda av Guds härlighet. Men det finns också en skillnad. I julnatten är friden på jorden. Här är friden i himlen. Varför det? Ja, lärjungarnas proklamation är nog en försmak av den soning mellan Gud och människor Jesus ska åstadkomma genom sin död och uppståndelse. Jord och himmel förenas i fred genom Kristi inkarnation och försoning. Det är sista gången fariseerna, som genom evangeliet ackompanjerat Jesus omnämns i själva Lukas evangeliet. Härefter så blir det präster och skriftlärda som omnämns som Jesu motståndare. I Lukas dubbelverk nämns fariseerna först i Apostlagärningarna 5:34 igen och då och flera gånger senare i en mycket mer positiv framställning. Kanske ser vi här en övergång då Lukas säger att det var några av fariseerna som kritiserade Jesus, inte alla. Jesus låter sig emellertid inte hindras, får inte hans lärjungar hylla honom, kommer döda ting i skapelsen att ropa. Folkets ledare är omedvetna om Jesus, om vem Jesus är, men skapelsen vet. Är det inte så att vi hör ett eko av psalm 148 här?